Välkomna allihopa till avsnitt 45 av din favoritmusikpodd Inte en singel. Vi är tillbaka igen. Jag heter Henrik Andersson och sitter som vanligt med Anders Hesselbom.
God dag, god dag.
Förra veckan, vet du, då var det ju Modern Talking.
Ja, grejer det.
Ja, och vi kommer hoppa fram in i 90-talet den här veckan. Och det här är väl inte en riktigt lika populär skiva, men det var ändå ganska så i alla fall i mina kretsar så var det ju en ganska så uppmärksammad skiva. Och det är ju Becks skiva Odelay från 1996. Du skickade ju ett meddelande till mig, gjorde du. Och så skrev du, så här skrev du: herre jävlar vilken 90-talsplatta den där herr Hansen har slängt ihop.
Ja, allt som är utpräglat för det som är lite indie och lite konstigt på 90-talet komprimerat till en skiva. Jag ska säga att Beck Hansen, han drog igång som sångare och gitarrist redan som 23-åring, fick han skivkontrakt, och han har varit ganska produktiv. Så den här skivan, då har han varit, trots sin unga ålder, så har han varit igång ett tag.
Det finns ju många som, alltså är man bara ytligt bekant med Beck, så kan man ju tro att Odelay är hans andra album. För först så hade han ju Mellow Gold, där du hade Loser och så. Och sen så gick det några år och sen så kom Odelay. Men i själva verket, samtidigt som Mellow Gold kom ut, så släppte han två album till. Ja. Men det var ju så här independent skivor. Och före det så har han ju gjort demos och andra så här independent singlar och EPs och sådana grejer liksom så. Och Loser var ju intressant på det sättet att det var ju inte alls liksom representativt för den musiken han egentligen gjorde, men han liksom föll in i den här stilen då och fick liksom den stämpeln på sig. Men lyssnade man på hela Mellow Gold så märkte man att det var väldigt mycket hyfsat experimentellt och mer akustiskt hemma fyrkanals demos egentligen. Och här i Odelay då så har han ju fått pengar att göra en riktig skiva, så att säga. Och då gjorde han ju mycket av musiken ihop med några som kallas för Dust Brothers. Ja. Som var de som kom med mycket av de här bakgrunds, liksom de grundlooparna, så att säga, till de här låtarna. Men det är en väldigt varierad skiva, ska vi väl säga, till att börja med.
Och det här ligger ju väldigt långt ifrån de som producerar sina skivor för att de ska låta så bra som möjligt. Och här är, jag tror till och med att de på vissa låtar hade programmerat in att det skulle vara otempo eller urtakt på trummaskinen.
Och oväsen.
Oväsen. Så jag har väldigt svårt att liksom se var det här kommer ifrån. Det är ganska långt ifrån den självsäkra musiken. Så jag har en Yes-tröja på mig idag, till exempel. Ja. Alltså det är långt ifrån Yes, Kansas, Toto, Genesis och den här lite kaxigare. Utan här är det lite svårt, lite konstigt, lite udda.
Lite kör bara.
Ja, lite alternativ.
Exakt.
Ja, väldigt mycket förprogrammerat. Men han är ju som sagt gitarrist och sångare, den här handen.
Han är ju väldigt, alltså redan som väldigt ung så började han ju att skriva låtar. Och han hade ju som mantra så här, du vet, skriv 10 låtar om dagen. Den typen av feeling liksom så. Och givetvis 10 låtar, och så slängde han alla de 10 låtarna den dagen. Därför att det var egentligen bara övning. Så han kan ju en väldig massa. Och på hans senare skivor, de skivorna han gör nu för tiden, då är det ju liksom renodlad musik, kan man väl säga. Okay. Och det skulle vara intressant faktiskt, och efter vi har kört den här, köra någon av hans senare skivor för att se din reaktion på det. Men vi ska ju först och främst då prata om Odelay.
Så jag kan ju säga det till lyssnarna att det här är det enda jag har hört med Beck. Så kommer det något nytt Beck, så kommer det också bli första gången för mig.
Skivan gavs ut ett par olika versioner. Till exempel här i Sverige så fick vi en som hade 2 extra spår på sig. I USA så hade man 1 extra spår. Men vi går på LP-skiv tracklisten här. Och då har vi 13 låtar och 5 singlar.
Oj, ja.
På dem. Ja. Första låten på skivan på A-sidan var ju singel nummer 2. Och den egentligen, den här kördes på MTV. Ja, nej, men jag skulle bara säga, jag skulle bara se på singlarna hur, vilka som liksom var som var. Men den här körde de på MTV. Jag tror att det här var nog den som gick mest av singlarna från det här albumet. Och det är ju förstås Devil's Haircut. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut.
En av låtarna som jag tror att jag har hört för när jag väl har lyssnat på den. Men även på den tiden som jag lyssnade på MTV så var den här musiken för mig, okej, men det är dags att gå på toa liksom.
Ja, nej, men jag förstår. Den är ganska simplistisk på ett sätt, därför att du har liksom ett grundriff och sen så har du ett beat som kommer och går, så uppblandat med olika samplingar, och sen så har du refrängen som är väldigt simpel. Det är ju bara Got the Devil's Haircut in My Mind upprepat och så vidare.
Och jag tror att vi kommer få se det, att han måste ju ha valt singlar, eller hans skivbolag måste ju ha valt singlar utifrån vilka låtar de gillar och trodde på. För det är svårt att säga att någon har mer hitpotential, någon är mer ABBA typ. Utan det är ju snarare så att det kanske är några som är sämre och några som är bättre. Det är kanske det de går på.
Jag ska som vanligt försöka att hålla mina singelval till slutet och misslyckas kapitalt, men för tillfället så kan jag bara säga att det här var ju en av hans framgångsrika singlar på den här skivan.
Men jag kan försöka hålla tyst om vad jag tycker också då.
Ja, och vi drog ju på den här skivan när det var party liksom. Och då öppnar han ju med det här riffet down, 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 och då var det liksom, då gick energin upp. Så för mig är det här är ju en bra låt, jag gillar den. Spår 2 blev inte en singel, den heter Hot Wax och låter så här. I can't believe my way back when my Cadillac pants going much too fast, karaoke weekend at the suicide shack, community service and I'm still the Mac. Shock my finger, spice in my hand, I've been spreading disease all across the land. Beautiful air condition. Här gömmer han ju liksom akustiska bluesriff och grejer liksom i bakgrunden, för att han kan ju sånt. Han är ju liksom duktig på även såna musikstilar, och mycket klassisk americana och liksom den typen av musik är han ju liksom duktig på. Och redan en av skivorna han släppte samtidigt som Mellow Gold heter One Foot in the Grave, som är nästan helt akustisk.
Ja.
Och här gömmer man det liksom lite grann i bakgrunden som en loopad sample.
Men det kan ju ha med coolhetsfaktorn att göra också, kan jag tänka mig. För den är väl rätt hög på det här albumet.
Ja, absolut. Han var ju coolast i världen när den här skivan kom ut. Men liksom, schyssta samplade beats och alltihopa det där. Men sen, sångtexterna är ju sådär klassiskt Beck. Det är bara nonsens. Det betyder ingenting. Han har ju själv sagt att det var liksom ord som han tyckte lät bra ihop.
Så det är hans grej, nonsenstexter?
Ja, fram till en viss punkt i hans karriär, då började han skriva riktiga texter. Men inte här. Absolut inte här.
Ja, spännande.
Ja, vad tycker du då? Vad tycker du det låter som? Det är en väldig blandning, och det är ju många låtar här.
Ja, jag tänker att jag håller inne på det omdömet också, så länge jag kan. Det kan komma och läcka lite grann, men jag har ju såklart åsikter, som du förstår.
Jag förstår, absolut. Vi glider in på tredje spåret. Det blev inte heller en singel, och den heter Lord Only Knows. Lord only knows it's getting late. Your senses are gone, so don't you hesitate. Den första låten på skivan som man nästan skulle kunna kalla liksom en låt, en sång.
Ja, den här skiljer sig ju väldigt mycket från där vi började med Devil's Haircut, i och med att det här är nästan som en låt. Men det var ju lite grann som du sa, att Hot Wax var ju åt det hållet. Vi kan ha åsikter om vilken som lyckades bäst eller inte. Jag kan tycka att det var lite konstigt, att det lät nästan som att det var linade gitarrer eller något sånt här på den här, vilket jag tycker inte man ska få göra. Men folk har ju så mycket konstiga idéer.
Ja. Men det kan också vara lite feeling på skivan, just det här att men kör bara.
Ja.
Och sådär. Och jag tror att vi har live-trummor här. Jag tror inte det var samplade trummor i den här låten, utan det här är nog mångt och mycket en live-spelad låt.
Ja, men det kan det vara. Jag reagerade på det här med linad gitarr. Jag tror det var, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken grupp det var, men Easy Like Sunday Morning eller något sånt där hette låten. Och så plötsligt kommer det... Ja. Du kommer ihåg vilken
det var. Faith No More eller Commodores, beroende på vem som är...
Ja, Faith No More's version. Ja. Och sen så kommer det ett gitarrsolo, och jag tror att det låter som att man har kopplat in gitarren in i diskpedalen in i mixerbordet. Micka era gitarrer, ni måste ha en förstärkare. Men han gör väl det
han ville.
Nej, och den här killen gör väl det han vill för att få det soundet han efterlyser, antar jag.
de vill väl kanske bara få en så clean signal som möjligt rakt in i mixerbordet så de kan lägga effekter på det sen. Det var liksom producenterna var ju såna här studiokillar liksom, så de ville väl förmodligen
mickla med det. Man får ju ett väldigt konstigt ljud, men idag kan du ju linea gitarren om du kopplar in en förstärkare-emulator mellan. Mm. Men det här lät ju, men som sagt, jag kan ha fel. Han kan ha bara liksom skruva till det här ljudet för det var det ljudet han ville ha, vad vet jag.
Ja, ja. Men det låter som det låter och så får man ju bedöma det efter det.
Men jag får väl säga någonting som jag kanske inte kommer säga särskilt många gånger. Schysst låt.
Okej. Spår 4 på A-sidan blev singel nummer 3. Den kom alltså ut efter Devil's Haircut. Och den heter The New Pollution. Och den gick hyfsat mycket på MTV. Pink eyes looking to the fruit of the ages. She's alone. Videon var lite så 60-tals stuk på också.
Låter lite bekant det här också om jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag har ju dragit den här skivan nu ett par gånger för att bilda mig en uppfattning och så det kan vara lite falska minnen som dyker upp, men jag har för mig att jag har hört det här också faktiskt.
Jag kan ju tycka att det är inte en av mina favoriter på skivan av någon anledning. Jag har inte riktigt fastnat för beatet och sången sådär. Det har inte riktigt varit i min smak, men huruvida det var ett smart singelval har inte nödvändigtvis med min smak och mitt tycke att göra.
Nej, för i så fall så skulle vi kunna säga Lord Only Knows är bra låt, alltså en singel, men så självklart är det ju inte, speciellt inte när man kommer in frågor om image och hip-faktor och sådana saker. Mm.
Vi har ju verkligen en image att tala om här, och jag menar om du ser det från att folk ser ju förmodligen honom som loser, liksom artisten. Och sen så vill han väl på något sätt glida över till att visa att jag faktiskt kan skriva låtar.
Ja.
Men vi hoppar vidare till spår 5 som inte blev en singel. Den heter Derelict. Den är udda.
Ja, många artister har ju såna här låtar. Beck är inte den enda. Jag kan tycka att man bara tar upp min tid som lyssnare. Det känns som att man inte har försökt. Men här är det uppenbarligen så att det är medvetet att trumkompet ska snubbla. För det är förprogrammerat, de här snubblingarna.
Och mikrofonen genom en dist, texten betyder ingenting.
Om ens genom en dist, det kan vara så att det är överstyrt i mixerbordet, vad vet jag. Det är konstigt i alla fall, men det kan vara en dist, ja.
Ja, nej, men jag tror att han var väl ute efter att få en viss atmosfär i den här låten, men jag ska inte sticka under stol med att det är ganska dåligt.
Jag får väl säga så här, den här låten tänker jag inte hålla inne med att jag tycker att det var bra att det inte var en singel. Men jag vill också säga att det beror ju på vilket band det är. Vissa band vill ju positionera sig i det här segmentet och då kanske det skulle vara en alldeles utmärkt bra singel. Jag tyckte det var en dålig låt. Så.
Nästa låt på skivan, spår nummer 6, blev inte heller det en singel och den heter Novocaine. Det där är vad jag hör när jag hör Linkin Park.
Ja.
Fast Linkin Park kom senare och kanske lite mer välproducerat, men det här är...
Han kanske var före sin tid, men jag tycker att det är för mycket persona och för lite komposition. Men igen, jag kommer ju från den lite mera pretentiösa progressiva rocken, symfonisk rock och sådär, som jag har med. Jag är ju hårdrockare i grund och botten, men jag älskar den här lite mera pretentiösa musiken. Och den här markerar ju mot allt som är pretto.
Ja, det är sant. Så är det ju. Återigen, texterna betyder absolut ingenting. Utan han skulle lika gärna kunna ha gjort en text som gick yo, 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 everybody, yo, yo. Vilket är nästan vad jag hör. Liksom, ja. För att han... är ju inte alltid världens bästa rappare. Och sen är det ju så här, distad rap, ett simpelt gitarriff som går i bakgrunden, live-trummer som är jättetråkiga, någon konstig synt som går i bakgrunden. Det är en ganska dålig
låt. Men det är kanske det som är själva grejen, att det var distad rap. Det var kanske det som är en av hans grejer. Men jag tror att skulle man bara säga då kommer ju sången att irritera, för det blir för mycket upprepningar. Texten måste ju finnas där och den måste ju passa in i musiken. Men ibland så kanske inte det är den viktigaste komponenten som låten tillför till publiken eller till upplevelsen.
Nej, mikrofon, alltså i det här fallet rappen blir ju som ett ljud i det samlade soundet så att säga. Man mixar in micken i musiken så att säga.
Ja, just det. Istället för att lägga den som att lyssna nu på vad jag har att säga för viktigt här.
Ja, för han har ju inget viktigt att säga överhuvudtaget. Nästa låt blev singel nummer 5 och avslutar A-sidan. Här har vi ju faktiskt vad som skulle kunna kallas för en riktig sångtext också.
Mm.
Jackass heter låten. I remember the way that you smiled when the gravity shackles were wild. Det fanns också en B-sida på någon av singlarna, kan vara den här singeln, som heter Burro. Där hela låten är gjord i mariachi-stil.
men jag undrar varför han gör det här. Jag menar, det här var ju en flummig låt, men det var ju en låt liksom.
Istället mycket för samplingar.
Ja, så det är det också. Mm.
Ja, det är det ju. Och den går in mot slutet till att bli... Man lägger på ett rejält samplat bit och går in i konstiga oväsen som låter och så vidare. Och sen slutar det förstås med en åsna då, en jackass.
Ja, ja, ja.
Som brölar där. Men vi besparar oss. Jag vet inte vad jag säger. Spara på omdömet och flippar över till B-sidan. Och det här var det roliga med LP-skivan, för att då har han lagt in nål på läggning och skivknaster i början av låten också, så att man ska verkligen höra att nu har vi vänt på skivan. Singel nummer 1 från albumet, det var alltså den första liksom smakprovet att nu kommer Beck tillbaka. Och då släppte han låten Where It's At. Bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands. Where it's at. Ja.
Mm, ja, ja.
Du är inte imponerad?
Ja, inte det minsta. Men kanske, okej, okay, jag kommer väl glida in på det här. Kanske att det är bra singelval, och dessutom måste ju han ha tyckt det eftersom det är hans första singel.
Mm. Den har så många olika delar i sig kan man väl säga, som går fram och tillbaka, men den huvudsakliga är ju den här refrängen då, got two turntables and a microphone, har ju blivit lite av ett slagord för Beck-fans. Ja. Liksom. Folk har gärna t-shirts som det står two turntables and a microphone och sådana grejer. Jag ska försöka att inte uttrycka mig om det som det är nu, men jag kan ju säga att jag blev ju inte lika hypad att köpa Odelay när den singeln kom som när Devil's Haircut kom.
Det var som 17, ja, så där.
Ja, nu var jag ju definitivt på väg att köpa skivan ändå, eftersom jag var ett så stort fan redan innan där. Men jag var inte superhypad på den låten.
Jag hörde någonting på radion idag om att ja, men den som vinner Idol ska få en låt skriven av juryn eller något sånt där. Och att det skulle vara en extra morot för den tävlande att vilja vinna. Så då kan jag fundera på...
slippa skriva en låt.
Ja. Nej, men alltså, ville inte folk vinna tävlingen? De är bara med i tävlingen utan att vilja vinna.
Men, ja. Ja, jag var inte riktigt säker på om jag hade lust att vinna Idol, men när jag fick höra att jag skulle få en låt skriven till mig, då var det ju genast en helt annan. Grejen är där att om vinner du Idol, då måste du väl pressa ut ett helt album. Och då får du väl ett flertal låtar givna till dig.
Innan vi går vidare så måste jag säga att jag har lyssnat lite grann på P3 när de pratar om ny musik som släpps. Så kör de fortfarande med CD? För de säger uttryckligen att den och den artisten har släppt en ny skiva och det här är från den och dens nya skiva. Så P3 kanske fortfarande kör med CD, eller?
Jag tror att de som är programledare för musikprogrammen i P3 har större musikintresse och ser fortfarande liksom värdet och existensen av album.
Ja. Medan gemene man pratar de inte om, de pratar om skivor. Ett album kan ju vara 10 låtar på Spotify också.
Ja, det är sant. Jag vet inte, du kan ju köpa album på ICA.
Ja, ja.
Där har de ju men de senaste albumen på LP-skiva.
Ja, då ligger de ju på skivminne helt enkelt. Ja. Mm, ja. Ja, det är om det. Det är om det. Nej, jag trodde att det här skulle vara din go-to-låt här. Att, wow, för nej, nu är vi coola och det här är Becks signatur lite gärna. Men då hade jag fel där.
Där hade du minst all fel. Då får du minuspoäng kan man väl säga. Spår 2 på B-sidan heter nämligen Minus och blev inte en singel. Här är ju mitt i grungens högtid också. Ja. Så det är väl klart att han behövde göra en låt som lät på det här sättet.
Ja, återigen lite konstig dist. Och jag kan också säga rent musikaliskt, vad håller han på med? Nu var vi där också med lite distad sång igen då. Men det ska väl vara skitigt, för då är det coolt.
Men live-trummor och live-bas, live-gitarr. Ja. Inga utsvävningar. Den här är ganska kort låt, 2,5 minut också.
Men tänk om Africa med Toto hade varit mixad så här.
Ja, men, ja, precis. Men det hade aldrig hänt. Jag vet inte, för det... Men det, ibland funderar jag på det. Jag tänkte på någonting, jag hörde någon låt på radion och jag tänkte, gud, det är så erbarmligt dåligt mixat. Vad skulle hända om man tog mastertaperna, liksom, de vad heter det, vad kallar man det? De torra spåren liksom.
Ja, men det är mastertapen.
Och, ja, så går man tillbaka, man tar en av de här 70-tals, 80-tals mixdemonerna.
Ja.
Och säger så här, mixa den här som du tycker att det ska låta. Och bara, då kände jag liksom, jag hörde nästan inom mig att fan, det här hade ju kunnat bli en bra låt, bara man hade gjort det på rätt sätt. Men den är liksom sönder mixad i det här typiska 2020-soundet som bara förstör alla detaljer.
Ja, om det nu inte är så att det är klippat redan vid inspelning, för då går det ju inte att mixa om heller.
Det kan ju också vara.
Nej, men då har ju det de kallar för masterfilerna är ju de råa filerna. Så är det de kallar för stemfiles, där du har liksom behållit möjligheten att ändra volym mellan trummorna och gitarren och sången och så vidare. Så det är ju egentligen den första nermixen. Det är nermixen innan det blev stereo.
Exakt.
Och den är ju bra att ha om du till exempel ska göra en 5.1-version av musiken eller vad det kan vara för någonting.
Och sen jag har så, ju någon Madonna-låt, men vi vet inte vilken det är. Jag tror det är, inte, kan det vara Get Into The Groove kanske. Där det är liksom den, de här verkligen de rå kanalerna. 22-26 kanaler, vad de nu är.
Då är det mastertapen.
Och då alla detaljerna som finns där och mixa upp alltihopa, men som du säger stäms, då har du ändå grupperat alla trummorna, du har grupperat liksom gitarrspåren och körerna och sådär, så att du har mycket mindre att arbeta med.
Ja, bra liksom för så. Remastering.
Ja, exakt. Men om du skulle liksom ta, inte vet jag, någon, vilken poplåt som helst alltså, som görs idag och liksom lämna över den till en sån här gammal goding och säga så här, mixa det här så att det låter bra. Det skulle förbättras så väldigt mycket låtar. Det förstörs. Det förstörs. Jag är gammal gubbe, jag vet. Sitta hutte men även gör jag. Men
hi-fi är ju inte det de vill åt här. Utan här vill de ju ha det förstörda ljudet eftersom det är återigen.
Ja. Detta om detta. Vi fortsätter i alla fall med nästa spår på skivan. Det är spår 3 på B-sidan som blev singel nummer 4. Det här är alltså den som kom efter New Pollution men före Jackass. Och den heter Sissy Neck. Vad tycker vi om det här då?
Ja, men det, återigen så är det ju en låt som är en av de bättre på skivan, men jag känner att mitt omdöme är ju på väg ut genom avloppet här, för nu börjar jag tycka men det här är en schysst låt. Men jag ställer ju det i förhållande till den andra musiken som är på skivan, och det här är musik som jag verkligen har svårt för. Jag var med i en omröstning i en grupp om nu skulle rösta på världens bästa låt, och det var så här, den som vann var Stargazer med Rainbow. Så det är inte riktigt Beck om man säger så.
Nej, det är det ju inte. Men ställer man den här låten mot övriga skivan så är det ju en av de här låtarna som är en riktig sång.
Ja, det är lite catchy sådär.
Ja, det finns verser och refränger och man gör inte för stora utsvävningar och så. Jag tycker det är en okej låt, men... Vi besparar återigen på... Besparar? Jag vet inte varför jag säger sådär.
Vi besparar oss nöjet att bedöma låtarna redan nu.
Bedöma låtarna. Så, bra, fint, toppen. Vi har 3 låtar kvar att lyssna på och spår 4 på B-sidan blev inte en singel och den heter Ready Made. Också en av de här lite underliga låtarna som mer eller mindre verkar vara baserade kring att vi ska köra något till det här beatet. Ja. Sjung lite, spela lite gitarr, vi kör lite samplingar emellan. Den underliga strukturen liksom.
Ja, och någonting som jag tycker är väldigt märkligt är ju det här att man kompar på gitarren genom att ha en skitig dist och sen så trycker man ner en ton. Man tar inga ackord utan man tar en ton och sen så spelar man den. Ja. Ja, jättemärkligt.
Märkligt i ordet. Men det är kanske märkligt, hela skivan är märklig kanske.
Ja.
Spår 5, näst sista låten på skivan, blev ju inte heller en singel och den heter High Five parentes Rock the Catskills.
Nu gör han ju sin grej här.
Ja,
ja.
Men det är så här, och det här kommer jag säga om hela skivan sen, så jag kan lika gärna säga det nu. Hela skivan är liksom bra dålig.
Ja.
Därför att jag gillar ju att han inte följer konventionen.
Ja.
Liksom, och bryter av med konstiga ljud och du vet så här, det går upp och det går ner, det går upp, och sen så kanske sista halvminuten av låten är någonting helt annat. Här har du ju en låt som är menad att spelas live samtidigt som den låter så tunt på något sätt, men det, jag gillar det, bra energi, och sen så blir det ett konstigt avbrott så här, så jag den är bra och dålig.
Ja. Vi har en låt kvar, sen ska jag börja tycka så att det står härliga till.
Ja, då river vi av plåstret här då. Sista låten på skivan som inte heller blev en singel heter Ramshackle.
Jag skulle börja med att fråga dig, hur framgångsrik blev Beck och hur framgångsrik blev den här skivan?
Den här skivan sålde väldigt bra.
Så Odelay är en bra skiva och Beck en inflytelserik artist. Och jag kan också säga att jag hör ju att han har ju bidragit till att föra musikbranschen i en riktning då som han har varit en föregångare i, men som jag har tyckt varit väldigt, väldigt dålig och väldigt, väldigt synd för musikbranschen. Samtidigt så är det ju så att rockfarfar som vi ska ha high fidelity och vi ska göra det bästa, det var ju en tidsfråga innan det där bara skulle dö.
Det finns en plats för det.
Ja.
Och det finns en plats för det här. Och 1996 så fanns det en jättestor plats för det här. Jag vill också nämna den här sista låten Ramshackle. Det jag tycker allra bäst med den låten är det faktum att de inte har stämt gitarrerna. Och det också tyder ju på den här kör bara. Det är inte det viktiga. Faktum är att oj, här var det lite ostämt. Vad kul. Men, och det är mycket av det som är i den här skivan är liksom att men här stoppar vi in en grej och vad konstigt det lät. Vad kul, låt det vara kvar. Och det är hela skivan för mig, och jag, speciellt då 96, jag var ju helt ombord.
Och det är det som är grejen, att vi är ju lika gamla du och jag, och jag hade vänt musikbranschen ryggen för länge sedan. Jag kan säga 1989 dog musiken, tycker jag. Sen finns det ju alltid spännande undantag, men det är ju, då är det ju ofta någon person inblandad, någon stofil som du säger, som gör på det gamla sättet. Men det här är ju, leder ju musiken in i en ny era snarare än att försöka klamra sig fast vid någonting som var forna stortider. Men jag förstår att det här är viktigt för branschen, och jag förstår att det här inte bara skapar en känsla av att nu har vi moderniserat med lite så här don't give a fuck attityd. Det kan fånga in ny generation, en ny publik som vill revolta mot, ja, typ Toto och den sortens musik. Men jag tycker inte att det tilltalar mig. Jag kan ändå höra liksom att här har vi ett catchigt riff och sådär, och det var det lite grann jag hörde på Where It's At, som naturligtvis är ett bra singelval, självklart. Sen vet inte
medhåll.
Jag. Sen vet ju inte jag då hur jag ska se på både Hot Wax och Lord Only Knows, som jag tycker är två riktigt så här mediokra låtar, men som sticker ut positivt på den här skivan. Kanske för att de har lite sådana här trådar som fortfarande flörtar med mig.
Ja, men precis, element liksom, av låtarna som är någonstans, och det är det jag säger också, för att han är ju en kunnig musiker, han är ju insatt i mycket amerikana, rhythm and blues, den typen av musik, och han är ju en kunnig gitarrspelare, han spelar munspel, liksom sådana grejer, och de här elementen finns med i låtarna, och jag vet inte om man ska säga att det höjer upp låtarna, men det borde tala om för dig att det som händer på den här skivan, hur slumpmässigt en låter och hur slentrianmässigt det kan låta liksom i mixning och inspelning och alltihopa, så förstår du att det finns ändå en person där bakom som vet vad han gör. Ja. Och då kan det på något sätt höja skivan även fast det låter illa.
Men sen är det ju samtidigt fem singlar, så istället för att försöka skohorna in då Lord Only Knows, så kanske jag säger istället stryk Jackass då.
Men, du tyckte inte om Jackass?
Nej, jag tyckte inte om den, men det kan ju också vara så att om det nu fanns en publik som var hungrig på det här, så kanske det var klokt att ha många singlar, men å andra sidan, singeln är ju reklam för albumet, och albumet vill man ju sälja. Och jag tror också att jag skulle förändrat förväntningarna hos publiken om jag skulle ta in Lord Only Knows. Så jag säger stryk Jackass, säger jag.
Du säger stryk Jackass och eventuellt in med Lord Only Knows alltså.
Ja, inom parentes.
Inom parentes. Jag ska bara köra Sissy Neck lite snabbt här, för nu försvann den ur hjärnan på mig. Det är den. Det är ju inte en radiogrej. Jag tror att jag skulle kunna hålla med dig liksom, fast bort med Sissy Neck och in med Lord Only Knows.
Jag säger inte Sissy Neck någonting viktigt till målgruppen om att det här är det vi gör nu?
Jo, fast jag tror att Lord Only Knows har en starkare refräng än vad Sissy Neck har. Lord Only Knows är dessutom mer straight av en helt annan musikstil. För att om vi går tillbaka till Mellow Gold då, där jag man kände till Loser, och sen så hörde jag singeln, och så extra låtarna på singeln var ju inte alls som Loser. Och sen när jag lyssnade på Mellow Gold, så var det mesta inte alls heller som Loser. Och hade jag då vetat innan att han faktiskt gör en annan typ av musik också, då tror jag att intresset hade blivit större. För Loser var nog en låt som polariserade väldigt mycket, att folk inte liksom gillade den. Och sen så kan jag tänka mig att Devil's Haircut kan ha varit också en sån där låt som, nej, det här är inte min grej. Men så hörde man Lord Only Knows och tänker, okej, det finns något mer hos den här killen. Och det har vi ju pratat om tidigare, det här med att man inte berättar liksom vad artisten eller gruppen egentligen står för på singlarna. Men sen vill jag ju ta upp en annan grej också, det som jag tycker är intressant. Du pratade här om rockfarfar och så vidare. Den nyaste skivan du har valt hittills på det här programmet är Jellyfish från 1990.
Ja. Det kommer nog kanske att komma ett par skivor som är lite nyare än så. Men jag skulle säga att de är undantagna lite grann. Alltså, de är inte typiska för sin tidsperiod.
Ja, just Jellyfish kan ju väl kännas väldigt 90-tal.
Ja, du tyckte
tal,
den men... var det. Ja, just det.
Ja, tyckte jag i alla fall. Men sen har ju jag valt ett flertal 90-tals, någon 2000-tals skiva där. Det var ju Gorillaz till exempel. Ja. Så. Men ja, jag vill ju att du hittar någonting från framtiden.
Ja, jag kan faktiskt säga att jag har en skiva från 92 i pipen och faktiskt en annan från 2014 i pipen.
Oh my God.
Men jag ska också säga att de är inte tidstypiska, speciellt inte den från 2014.
Nej, nej. Mm. Men då är vi lite överens om det, att singlarna var ju helt okej val, ja, med eventuella en ändring där.
Vi har ju väldigt olika syn på den här skivan, men singelvalet är ju ganska bra gjort då, med tanke på vad de försöker sälja in, skulle jag säga.
Ja, jo, men absolut. Toppen bra. Men vi återkommer ju igen nästa vecka med ett sprillans språnkande spunkande nytt avsnitt av Inte en singel, och vi vill tacka just dig specifikt för att du lyssnade på det här avsnittet. Du är våran absolut största fan.
Våran favoritlyssnare.
Absolut, utan tvekan. Men välkomna igen nästa vecka, så ska vi prata om något annat. Adjö.
Hej då.